Och välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig, Katarina Wendahl, som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping. Och med
Thomas Werfman som är kyrkoherde i Norrköping.
Och det är ju så att det här är också en sommarspecial, för vi har ju fortfarande semester.
Just det!
Och du och jag, Thomas, vi liksom är ju inte i samma rum fortfarande.
Vi är verkligen inte i samma rum. Jag befinner mig ju faktiskt i Linköping utanför där jag bor. Och jag sitter i bilen för jag tycker det är en bra studio.
Ja, och jag sitter i mitt kök hemma i Norrköping under ett överkast som jag har liksom gjort i ordning till ett tält.
Nu är det ju väldigt synd att vi inte filmar det, för jag vill se dig under överkastet.
Ja,
hur jag sitter i bilen.
Det är som en kokong, verkligen.
En kokong! Sitta i bilen, det kan man förstå hur det ser ut. Det är inget drama. Men sitta i en kokong låter intressant. Vi får filma någon gång.
Ja, det är för att jag följer instruktionerna.
Ja.
Är våran liksom teknikers instruktioner hur vi liksom ska göra det här. Och då så det bästa är tyg då runt omkring.
Just det, och vi har ju ganska stränga instruktioner på hur vi ska göra.
Ja, väldigt stränga instruktioner.
Ja, så att vi försöker göra rätt här fast vi befinner oss på olika platser. Hur går det av semester då, tycker du?
Jo, men det går jättebra. Eller liksom, min semester har haft olika faser kan man säga.
Ja.
Först har vi varit ute och rest, sen har vi varit på min pappas sommarställe och sen så har vi varit hemma.
Ja.
Och fixat liksom. Ja. Så nu är vi här sista fixa och dona.
Fixa och dona, ja.
Ja, som man annars skulle gjort hela tiden om man bara hade varit hemma. Så det är ju bra.
Just
att
det.
Att man också har åkt iväg. Du då?
Ja, det är ju samma här att vi först resa och sen hemma och fixa och dona. Och sen har jag haft, jag kan nog säga 3 dagar när jag har gjort absolut ingenting. Inte träffat någon, inte gjort något. Och det har varit bra, tror jag, fast det märkliga då är att
man blir inte uttråkad då?
Jo, väldigt uttråkad. Och dessutom börjar äta mer.
Ja.
Jag märkte att jag började äta mer. Så att jag var tvungen att bryta det där och göra ingenting. Men jag tror att det var nyttigt att man gör ingenting. Och så märkte jag att jag har varit sugen liksom på, varit kreativ på något sätt. Börjat tänka ut vad jag borde göra.
Ja, just det. Jag tror man på nya grejer.
Ja, det var nästan som en omstart i datorn.
Ja,
men
det är bra. Ladda om hårddisken liksom.
Man laddade om hårddisken, men det var ganska tråkigt. Så att omladdningen är klar, nu är jag på gång igen.
Ja, men det är bra att ha tråkigt.
Man ska, det är inte det Alfons säger, det är Alfons pappa säger till Alfons. Att man ska ha tråkigt.
Ja, men det är så
här
man lärt sig att det är bra att ha tråkigt.
Det är bra att ha tråkigt.
Stämmer. Det kanske bara är liksom att man gör dygd av nödvändigheten, jag vet inte.
Jag vet inte heller, men det känns nyttigt nu när jag kommer igenom den tråkiga fasen.
Ja, men det är alltid lite så här renande att göra något.
Och sen när jag slutar ätit kopiöst också, nu äter jag normalt igen. Ja, men det är något, har man tråkigt börjar man äta.
I alla fall av lasterna är konstant.
Man säger det, jag vet inte hur det är. Nu är det i alla fall inte ätande som är lasten längre.
Nej, det är så här jobbet. Nu är det jobbet igen snart.
Nu är det jobbet igen. Absolut. Ha.
Du, jag tänkte liksom att vi skulle börja med spaningen då.
En spaning, jag är mycket intresserad.
Och jag har här i min sega semesterhjärna tänkt ut en liten spaning.
Ja.
Och det handlar om vårt förhållande till de materiella tingen omkring oss.
Oj!
Och det handlar om min semester också, den här sista fasen.
Ja.
Därför att jag och min man, vi har städat alla garderober i hela huset. Eller kanske en vi har glömt. Men annars är det så att alla garderober i hela huset.
Det kommer ju en sommar till så ni måste ha en garderob kvar.
Ja, precis, lite så.
Alla garderober och slängt saker.
Och slängt saker. Och då liksom blir det ju väldigt tydligt hur man förhåller sig till de materiella tingen omkring sig.
Ja,
det och överhuvudtaget semestern är det mycket materiella. Alltså, vi jobbar ju inte så mycket med konkreta materiella ting annars, utan mera övergripande så du och jag. Men på semestern blir det ju väldigt mycket materiella ting.
Ja, det är med på.
Ja, och särskilt då när man börjar rensa liksom, huset och sådär.
Ja.
Och då kan man fundera, hur förhåller man sig till det?
Ja.
Och då har jag liksom iakttagit mig själv och så, min man också, hur, ja, hur vi förhåller oss. Och jag tror att det är ganska liksom, ja, signifikant som andra också förhåller sig. Jag tror att det kan vara så.
Ja.
Att man kan bli lite manisk till exempel när man börjar att sortera. Man börjar hålla på, ja, med grejerna. Då liksom vill man bara fortsätta. Och just, ja, när man sorterar, när man liksom på det sättet, ja, jobbar med materiella ting, så vill man ju bara fortsätta. Man vill liksom få någon slags kontroll ju.
Just.
Man vill ju få en ordning,
ja,
som är perfekt.
Mm.
Så. Vi har till exempel gjort nu i ordning under yngste sonens säng, så har vi lagt in 2 madrasser som hans kusiner alltid kan ha när de kommer och ska sova över. Så de,
just
det, ska vara så att liksom, de kan ta fram det på 2 minuter och så bara är det klart. Liksom,
bara chop chop, det ingår, ja, i normalutrustningen. Ja, det, ja, gillar,
precis,
jag.
Mm. Så där vill man ju ha hela huset. Liksom.
Ja.
Att det liksom är allting totalt bara fungerar.
Ja.
Så det är ju ett sånt tillstånd. Ett annat är att det är jobbigt med förändring. Det, ja, kan vara jobbigt att slänga.
Ja.
Nostalgi.
Just det, man hittar ett papper och börjar läsa det.
Man hittar
det.
Papper och börjar
eller
läsa.
Eller brev eller kort.
Ja.
Eller,
ja, och det har jag gjort då från min egen barndom till exempel. Eller när jag var utbytesstudent i USA när jag var 16 år och sådär.
Ja.
Brev hemifrån. Och,
ja,
och även liksom generationer bakåt, att jag har en kartong med gamla andakter från en kristendomslärare som hon hade på såna här morgonsamlingar. Som jag har fått ta hand om för att jag är präst som, i släkten så.
Aha!
Från så här 30-talet. Alltså det är inte mina minnen.
Nej, och du...
Släkten som jag förvaltar, oj, dem liksom. De kan ju inte... Det kan man ju skriva en uppsats om kanske någon gång.
Du förvaltar lärare. Dem? Det är ju en fantastisk, ja, grej.
Och de hittar jag då nu.
Oj, ja.
Ja.
Och de kan ju inte du personligen... Du äger ju inte dem egentligen.
Nej, jag förvaltar dem. Liksom.
Man, precis, man kan ju säga att de ägs ju av ditt sammanhang. Ert släktsammanhang, ja, kan man ju, ja, säga. Och just, ja, nu är det du som ska bära dem vidare.
Ja, ja, lite så. Och de hittar jag nu. Jag hade liksom inte tänkt på dem på ett tag. Så, att,
nej,
de finns.
Nej.
Utan då börjar man ju tänka... Ja, men som i min släkt är det väldigt många lärare just så.
Ja,
bakåt.
Ja.
Så också kvinnor som har jobbat som lärare, alltså det yrke som fanns liksom,
just,
alltså,
just, ja,
ja, och det blir så här påminnelse,
ja,
om det, så, ja, men lite sådana olika grejer.
Men när du tittar på dina söner, tror du att de kommer kunna hantera det förvaltarskapet?
Nej, men jag har ju fått det här skickat till mig från min pappas kusin som tyckte att det var jag som skulle ha de här
bilderna. Ah, jag vet inte. Så att du håller koll nu på de som kommer, dina egna barn och deras kusin. Vem av dem är det som kommer kunna ta över det här? Vem har tillräckligt ansvar?
Eller också så får jag ju skriva något om det då kanske.
Alltså, just det! Du gör det till allmängods istället. Så, ja, vi alla liksom... Det där, ja, är ju, det är snyggt där.
Ja, fast i och för sig, nu kommer vi ifrån de materiella tingen. Har du tänkt på det?
Ja.
De här breven var ju inte riktigt materiellt.
Nej.
Det var, ja, ju tankar som var ner. Fast det är ju materiellt. Alltså det hör ju ihop. Man kan ju inte...
Man,
det är ju
det hör ju
som
ihop,
finns
faktiskt.
Liksom. Ja.
Fast ditt intresse...
Breven är ju materiella.
Fast det verkar ju som att ditt intresse verkar inte vara,
nej,
själva pappret och bläcket. Och det, utan ditt, nej, intresse verkar ju vara faktiskt,
ja, det, är ju det som
det
hela tiden
har skrivit.
Gör. Och det är det som gör förhållandet till att jag är inte så intresserad egentligen av de materiella tingen i sig. Jag tycker det är jättebra att de finns.
Ja.
Liksom, så här,
ja.
Mat och, ja, man har en säng att sova i och bord. Ja, men det är ju jätteviktigt liksom. Men för mig så, om man bara håller på med det så blir jag lätt uttråkad.
Ja, jag har också...
Det är också ett förhållande till de materiella tingen.
Ja, jag har ju valt, alltså, jag ägnar mig också så här garderoberier och man slänger och håller, ja, på förstås. Och jag har ju flyttat ganska många gånger i mitt liv, bytt bostad hit och dit. Så att,
ja,
jag har ju passat på slängt varje gång. Jag har valt att, mm, ha en enda låda som jag kallar museilådan. Det jag har med mig,
ja,
så här, av nostalgiska skäl. Min gamla nallebjörn,
ja,
en plastbyggsats som jag byggde när jag var 12
det är bra,
år. Och så vidare. Men jag ser till att det får inte vara mer än den där lådan. För när jag höll på och flyttade ganska mycket. Vi bytte bostad ganska ofta. Och,
ja,
bytte bostad. Så, då i alla fall, ja, så, det var så jobbigt att släpa på allting som man inte egentligen behövde.
Ja.
Och så en låda får det vara, och skulle jag nu vilja fylla den ner, då får jag slänga ut något annat ur den.
Ja,
som jag inte längre har någon känsla för.
Och det är också så jobbigt att liksom det blir fullt.
Ja, det blir fullt. Alltså, det finns
som,
ingen höjd.
För oss är det böcker som svämmar över.
Ja.
Och det är svårt att slänga varje enskild bok. Liksom.
Det gjorde jag faktiskt vid en flytt, så kom jag på att, för böcker är ju det, när man flyttar är ju det jobbigaste. Det är ju enorma mängder och det väger enormt mycket.
Det är tungt. Det är ju väldigt materiellt. Böcker är ju, finns liksom.
Vad jag gjorde var att jag bestämde mig faktiskt för att göra av med böckerna. Så att, och det, jag måste väl erkänna att det tog mig 3 dagar att gå och våndas över det. Skulle jag verkligen göra det? Men sen när jag gjorde det så valde jag att behålla. Jag har ungefär böcker som ryms i en vanlig Kia billig bokhylla.
Mm.
Och jag gör mig kontinuerligt av med
10,
böcker.
Tror jag.
Oj, det är för mycket.
Nej, jag vet inte. Om jag 1, 2, 3. Om jag gjorde en och 10 bokhyllor.
Ja,
alltså det är ju överallt. Liksom.
Ja, och då valde jag ut att behålla de böcker som hade betytt någonting för mig.
Mm.
Alltså de böcker som, dels några fackböcker kan vi säga. Jag har en hylla teologisk litteratur som jag tror att jag kan ha nytt av, inte bara gamla kursböcker. Och sen dessutom så valde jag behålla några romaner som liksom har betytt någonting för mig, som jag tyckte var viktiga för mig. Men det är en handfull är det. Det mesta gjorde jag av med. Så att jag just nu står det 2 billigbokhyllor och jag skulle kunna fylla det jag har i de 2 i en bokhylla egentligen.
Mm.
Det bara 2. Så att, och det var för mig en reningsprocess.
Ja, det förstår jag.
Alltså mitt idealtillstånd är egentligen, jag kommer fjällvandra om 3 veckor och åka upp till Kebnekaise. Och det är egentligen mitt idealtillstånd, att faktiskt man har med sig allting man behöver för att rent av kunna överleva på kalfjället i storm. Och det kan jag bära med mig.
Egentligen... Men när jag har gått här nu och tänkt liksom på materiella tingen och sådär, och särskilt det man har hemma då, så tänker jag att det är som 2 värden som liksom krockar, eller de kan vara i harmoni också. Och det är trygghet kontra frihet.
Just det!
Ja, och tryggheten, då vill man spara.
Ja.
Och friheten, då vill man slänga liksom.
Ja!
Och där håller man på så här.
Ja.
Och liksom, ibland så är man så här, men vi slänger. Och så lägger man i slänghögen och så bara, nej. Och så tar man bort det och tar tillbaka det till
just det.
Trygghetshögen och spara, liksom samlar människa liksom som vill ha, och för det kan vara bra att ha fall det liksom blir någon situation
där
man behöver den.
Precis, och framförallt ska man vara en familj, måste man ha en slags grundläggande stabilitet i det. Det går ju inte att liksom allt flyter omkring på något sätt, för då blir det ju också väldigt att man utgår från sina egna behov mer på något sätt. Men vad tenderar du själv till att hamna främst i den idag, frihet, trygghet?
Nej, men jag liksom kan, det beror på vad jag kommer i för stämning liksom. Jag kan bli så här, men släng, då kommer jag in i det så här, frihet, vi ska inte ha något så här feng shui liksom.
Ja, precis.
Det ska vara tomt så där.
Ja,
en liten grej bara, och sen är det ett tomt rum och så en liten stol liksom, så.
Just.
Kan jag komma in i så.
Ja.
Ta bort så här, mattan för parketten är finare. Så där, så.
Just det.
Eller så kan jag komma in. Ja, men den här kommer ni ihåg. Och då börjar jag spara liksom. Eller det här kan vara bra att ha någon gång.
Så. Ja, jo, bra, det är bra att ha. Det är en mardröm. Bra att ha kan fylla ett hem.
Och det är trygghet liksom. Ja. Alltså, jag liksom pendlar lite grann.
Ja,
sen har man ju olika grejer, för jag kan tycka att liksom, kläder är viktigt för mig.
Ja.
Så, det kan många tycka ytligt, men för mig tycker jag det är också någonting konstnärligt i det. Alltså man liksom uttrycker sig ju med kläder, och det är minnen i kläder, och det kan vara bra att ha också. Medan min man är i böcker, så det är liksom olika saker. Och det är också så här då, böcker anses ju väldigt hög status. Liksom, så där.
Just det, absolut.
Så. Och vad ska man spara? Båda tar ju plats liksom, på olika sätt.
Kommer man hem till mig
så vi har lite olika. Ja.
Kommer man hem till mig så tror man att jag är helt illiterat.
Men finns du lyssnar ju på ljudböcker.
Ja, men det syns ju inte.
Den nya teknologin.
Jag märker att ju äldre jag blir, ju mer tenderar jag till den där frihetsgrejen.
Du är åt frihetshållet.
Ja, jag vill ha mindre och mindre saker faktiskt. Däremot de saker jag vill ha, de vill jag verkligen att de ska vara användbara. Jag tömmer ju min garderob en gång i halvåret. Jag har inte använt en skjorta på ett halvår, då åker den till myrorna direkt. För att,
ja, men det är bra att tänka
så. Bort med. Jag bara, kläderna jag har, de ska användas. Och annars, annars ger jag bort dem. Och försöker verkligen anstränga mig att göra det också. Så att jag inte har en garderob full med grejer jag inte använder. Det tycker jag är meningslöst.
Men då gäller det att också köpa rätt grejer. För det är ju lätt att man liksom börjar att småköpa sådär.
Ja. Och det ska man inte göra.
Och det kan ju också
göra.
Vara ett förhållande till tingen omkring. Så att man liksom, hur konsumerar man liksom. Det är ju vårt samhälles stora grej egentligen.
Precis, och i det här fallet så är jag renlärig. Så lite som möjligt. Jag vill påstå att jag har bibliska argument för att vara riktigt renlärig.
Så du säger till din omgivning också, behöver du verkligen det så här i affären? Så, och så blir det så här lite jobbigt kan det bli då.
Sannolikt slår det här över i en obehaglig moralism också.
Ja.
Jag vill pådyvla andra att ha begränsat på saker. Fast det där stämmer inte, för att ibland köper jag då istället någon sak som är lite för dyr då. Så att de få saker jag har, de kan istället då ha ett slags värde. Så att det här är inte lätt.
Det här är svårt, är det? Vårt förhållande till materien omkring oss. Det är inte enkelt.
Nej. Och så
vi har ju så mycket resurser idag. Många, inte alla har. Men
precis.
Vi som har jobb har ju möjlighet att spendera pengar. Liksom.
Man har anledning att fundera på det här. Och så fort man blir moraliserande, då är det dags att dra i nödbromsen.
Det tycker jag var en bra slutkläm på den här spaningen.
Det får det vara. Jag läste i NT igår, Norrköpings tidningar, på ledarsidan rubriken "Kyrkan har tappat mer än medlemmar".
Jaha, det har inte jag sett än.
Ja, men det var det. Det var en braskande rubrik. En halvsida på ledarsidan. Och sen den här ledarskribenten då skriver att vi har tappat medlemmar och tappar medlemmar hela tiden. Han beskriver som att det är en hink med vatten där vattnet sakta sipprar ut, och nu sipprar ut lite fortare. Och hela hans tes går ut på, om jag nu har läst det här rätt, att han menar att det finns inget större intresse för kyrkan. Alltså han säger att det finns inget större intresse hos allmänheten. Och så skriver han dessutom, det är lite paradoxalt, att det finns inget större intresse hos media heller.
Han menar fast på han skriver om det liksom.
Fast han skriver själv om det, ägnar en halv sida i NT åt det hela. Och sen skriver han också om de här skandalerna som har varit i kyrkan. Ja. Att vi har flera församlingar och en del enstaka personer har rest upp pengarna. Man har rest utomlands, så det var ju både i Aftonbladet och Ekot har ju visat.
Ja, det har ingen missat.
Det har ingen missat.
Nej. Och
samtidigt då kan man ju inte, det har ju varit ett stort intresse vill jag påstå för kyrkan.
Ja, det, man kan ju inte säga att det är ett ointresse i alla fall. Fast frågan är om all publicitet är bra publicitet.
Nej, man kan ju säga att det har ju varit oerhört bra att medier har uppmärksammat missförhållanden. Det måste vi ju,
det är ju medias funktion i samhället. Så.
Och det
frågan är om det är så här bra för kyrkan, alltså bra för medlemsstatistiken.
Nej, för medlemsstatistiken har den varit dålig ett tag, det är inget.
Men
samtidigt måste man ju säga att det är oerhört viktigt att en så stor organisation som Svenska kyrkan faktiskt blir bevakad.
Ja, det är det ju.
Därför att i en så stor organisation så är det klart att det finns här och där missförhållanden. Där vi missar eller tar ut svängarna för mycket.
Ja.
Eller tappar lite perspektiv på vad som är viktigt och inte.
Ja, visst. Så är det ju. Samtidigt så tror jag inte att vi har rest mer eller gjort mer fel än någon annan större organisation rent liksom.
Nej, jag tror inte heller det.
Storleksmässigt så.
Skulle man forska faktiskt på så är jag övertygad om att vi, jag tror att vi så att säga sköter oss bättre än många andra organisationer.
Ja, det tror jag också. Faktiskt. Därför att vi liksom tänker att vi har ögonen på, alltså så att vi har också riktlinjer och vi har, alltså.
Ja, jag vill ju också tro att vi är en organisation som bygger på en värdegrund. Jag tror att det faktiskt gör att vi generellt faktiskt har en högre standard. Det vill jag tro. Sen det är klart att det är enskilda fall och man gör olika bedömningar och enskilda personer har ju kommit fram har gjort
direkta
fel.
Ja, men så är det ju alltid. Och då är det ju bra att det uppmärksammas. Men det finns ju alltid folk som går över gränsen, alltså att det blir så på vissa kulturer, vissa arbetsplatser, att det kan bli åt det hållet. Och då är det ju bra att man liksom kommer tillbaka till var gränsen går. Men jag tror inte att kyrkan liksom har misskött sig mer än vad någon annan liknande organisation.
Nej, det tror inte jag heller. Och dessutom när man är lite insatt i såna där granskningar och tittar så ser man att bilden är alltid mer nyanserad om man verkligen sätter sig in i de enskilda fallen. Det finns ja. Enskilda personer och enskilda sammanhang där jag vill påstå att man har gjort direkt fel. Alltså där det finns anledning att säga att det, så här kan det inte vara.
Men, då är det bra att det kommer fram.
Ja, så då är det väldigt bra att det kommer fram. Så att på något sätt den här ledaren vart ju lite lustig tycker jag, där han skriver att det är inget intresse från media, och det han tar upp är att det är ett enormt intresse. För det är ju också så att det finns intresse för skandaler, då finns det ju också ett normalt intresse för den organisationen. Skulle skomakarföreningen göra någonting som är skandalartat? Jag är inte säker på att det skulle uppmärksammas så mycket, för skomakar har inte den rollen att vara offentliga på det sättet.
Nej, och sen är det inte så stor organisation.
Det är sannolikt ingen stor organisation och så. Så att det är liksom, det tyder ju på att det finns ett stort intresse.
Mm.
Han skriver också att allmänheten är inte längre intresserad av vad vi gör. Men samtidigt är vi fortfarande Sveriges största och äldsta organisation.
Mm. Jag tror han har fel, för att jag tror att allmänheten är mer positiva nu än för 15 år sedan.
Ja, det har jag också hört igenom. Och går man på gatan liksom går man på gatan i Norrköping så är ju 6 eller 7 av dem vi möter på gatan är med i Svenska kyrkan. Alltså möter vi 10 personer så är 6 eller 7 med i Svenska kyrkan.
Mm. Ja, visst.
Och fortsätter att vara med. Sen är
mer positiva också ändå, trots den här skandalen som ju var absolut hemskt att det skulle behöva bli så. Men så är man mer positiv, tror jag.
Och när det gäller skandalen så är det helt klart så att det är många som faktiskt har tagit en lapp och gått ur och blivit arga. Och det kan jag förstå.
Ja. Och så är det ju.
Men en viktig missuppfattning som finns, som jag tycker att vi ständigt behöver reda ut, det är att det man då kallar att människor går ur Svenska kyrkan, det är ju inte att människor tar en utträdesblankett och kommer till oss och går ur kyrkan. Det stora medlemstappet som vi har, det är ju ständigt pågående, det är ju att det dör ut fler medlemmar än det döps in.
Dopet är medlemsgrundande.
Ja,
som det inte var förut.
Nej, och äldre människor är ju generellt sett mer med i Svenska kyrkan av tradition, kan man säga.
Och de är med i allt möjligt.
Ja,
politiska förbund och fackförening. Ja. Alltså alla olika såna här kollektiva organisationer.
Ja, och så när en medlem dör så är det inte i motsvarande hög grad som det döps in en ny medlem. Så man kan ju säga att vad vi har problem med är ju inte att folk går ur kyrkan. Eller så, utan vi har ju ett rekryteringsproblem. Det är ju nyrekryteringen till kyrkan som är vårt ämne. Det är ju inte att bekymra oss över så att säga att behålla de medlemmar som så att säga dör.
Nej.
För det händer ju.
Sen är det är bra att vara stora, ha många medlemmar.
Absolut.
Men det finns ju många sätt att vara kyrka på också.
Ja, det stämmer.
Det gör det ju liksom.
Mm.
Sen vill vi, alltså det är ju inget så här bra att tänka, men det är bra att vara en fattig kyrka. Sådana liksom tankar finns ju också, att vi kommer bli bättre om vi inte kan ha så många anställda och sådär. Och så behöver det ju inte, så blir det ju inte automatiskt, men...
Nej, det finns ju jag brukar uppleva att det finns många fromma tankar. Alltså,
att det är bra så att vi renas av...
Vi renas av fattigdom, asketiska ideal, fattigdomsideal. Ja. Men de erfarenheter jag har ifrån när jag mött... Jag har ju också varit ute och rest, det här som skandalartiklar handlar om.
Det är ju inget fel vid en världskyrka att vi också reser på ett ansvarsfullt sätt.
Nej,
måste man ju också säga.
Precis, och min erfarenhet är ju när jag har mött kyrkan i England, i Irland, i Ungern, i Tyskland. Det är ju att en fattig kyrka, jag kan inte se att det är något ideal att så att säga ha mindre resurser. De har mindre resurser och kan vara kyrka. Vi har mycket resurser på grund av vår historia, vi har byggt upp kyrkan och kan också vara kyrka.
Ja, och man behöver inte värdera det så. Men vi kan göra en omställning där vi kan vara kyrka på ett bra sätt och inte ha lika mycket resurser också.
Kommer det att hända, kommer vi fortfarande kunna vara kyrka och fullfölja vårt uppdrag att vara kyrka. Men jag ser inget ideal i att vi på något sätt skulle medverka till få mindre resurser. Ja, men det finns sådana röster och jag blir alltid lite förvånad. Är det bättre på våra fall.
Ja, men behoven är ju oändliga. Vi skulle ju kunna ha hur mycket som helst.
Ja.
Alltså, och göra viktig verksamhet.
Ja, och de erfarenheter jag har utifrån hur jag har mött då kyrkan på olika andra platser där man har mindre resurser. Det tycks inte vara så att automatik följer att det blir en bättre kyrka.
Nej. Nej, det beror ju på vad man gör av det.
Det beror ju alltid med mycket på vad man resurser. Gör av det.
Det är ju också samma sak där.
Ja.
Det beror ju på vad man gör av de liksom, gåvor man har fått ja. För att uttrycka sig för
så har man som vi har mycket att förvalta, ja, då måste vi ta ett rejält ansvar för det.
Ja.
Men, att tänka att det vore bättre att vi inte hade det här, det har jag
Men det är ju att smita undan det ansvaret. Ju.
Exakt.
Alltså, med de resurser vi har kan vi göra jättemycket bra grejer.
Ja.
Inte minst diakonalt.
Minst diakonalt att bidra. Och det är ju snarare ett ansvar. Hur ska vi nu hantera det? Så att säga, vad vill Jesus att vi gör med de här grejerna som vi nu har? Mm. Att sitta då och fantisera om att vi borde ha mindre. Det känns för mig nästan... Det är något fel i den tanken.
Ja.
Det är att smita undan ansvar. Nu har vi det här. Låt oss då använda det till något riktigt bra. Mm. Sen tänker jag mig också det här med medlemstalet. Det sjunker, det är ju ingen tvekan om det. Och vi ska ju hellre då inte sitta och hitta på massa konstiga nästan undanflykter. Att det är så här och så här. Utan det är helt klart att vi sjunker. Och vi kan ju följa det väldigt väl. Därför att vi vet ungefär i vilken omfattning som medlemmar kommer att avlida. Det kan man ju följa statistiskt. Så vi kan vara ganska trygga i hur det här förändras. Om det då inte händer något drastiskt i samhället. Vilket det kan göra både uppåt och neråt. Men, jag tänker att vi är inne i en process där vi normaliserar vår plats i det svenska samhället.
Mm. Det är ju det. Och att vi har en podd till exempel är ju en sån grej.
Absolut.
Vi är ju också en röst. Liksom.
Vi är också en röst. Och det antal som vi då blir. Jag tror att vi har svårt att tänka oss idag att vi i Sverige idag skulle ha 100% medlemskap i Svenska kyrkan. Det vore en konstig tanke.
Det vill vi ju inte. Alltså, vi vill ju inte att alla invandrare ska lämna sina religiösa sammanhang.
Nej.
Och bli medlemmar i Svenska kyrkan. En sån syn har vi ju inte på mission. Liksom.
Nej, och jag tycker också att det verkar rimligt i en tid som vår att människor tar olika ställningar man hamnar. Och sen har vi alltid en strävan efter att bjuda in människor. Och jag vill att vi ska vara många. Jag vill vara i en folkkyrka. Vad nu det står det kanske så för olika. Men där man är många, vi förvaltar vår uppgift. Att vara den organiserade religiositeten i Sverige. En av de stora aktörerna när det gäller att förvalta detta arv vi har i vår tro. Mm. Och dessutom vara en levande kyrka som bidrar till både enskilda människor och samhället.
Någon som man räknar med. Ja. När det händer något, ja, men då är kyrkan med. Och det, i Norrköping har vi också, tycker jag, lyckats med det. Att ofta, det står också i NT, oftare nu än tidigare.
Mm.
Att så har vi haft kontakt med kyrkan om den här frågan. Ja. Liksom att vi har inte tagit initiativ utan liksom någon annan säger, ja men polisen till exempel, det här har hänt. Och vi har även kontakt med kyrkan i området där. Och de är med i det här. Och så, alltså liksom, vi är med.
Ja, jag tycker
och det är
faktiskt
någonting
att
vi är med. Som är mer så nu än tidigare.
Det måste jag också säga att jag tycker. Och jag måste ju också säga att det där du sa förut, vill vi ens vara 100%? Jag tror att det är en större dynamik i ett samhälle och för en kyrka som vår att det också finns andra röster med.
Och det gör ju, tror jag, att när det finns andra röster med, andra kyrkor och folk som inte är med alls men har åsikter om religion, och så, då blir det ju en levande diskussion och det blir dynamiskt och det stärker ju oss också.
Ja, och det är ju det sättet som vi är människor på alltid. Det kan vi också läsa i Bibeln, är det ju samma situation. Att det finns människor som har olika ställningstaganden och olika tro som möts. Och det tycker jag så, Gud har skapat den här tillvaron, att den dynamiken ska finnas. Och det är det vi gör att förhålla oss till. Att vi redan nu drömmer om ett, så att säga, ett paradis där allt är harmoniskt. Ja, den drömmen finns. Men den ligger ju i framtiden.
Och den har ju inte funnits bakåt.
Nej.
Som vi tror ibland.
Nej, du har rätt.
Man ser tillbaka i någonstans, vad det nu kan vara.
Ja, den gyllene tiden.
Det var 100% medlemmar. Så här. Ja, de var ju tvingade.
Liksom. Ja, det var på ett annat sätt. Och det är inte så att vara människa. Det tycks inte vara så det är skapat. Det är inte så det är gjort för oss. Att vara människa är att leva i en tillvaro som är i obalans. Sen är den väl i obalans ibland och vi har att motverka obalansen. Men obalansen kommer ju finnas, det tycker jag är tydligt om man tittar på. Och den där gyllene tiden, en del går tillbaka.
Ja, men det statiska liksom.
Ja, på 60-talet då var det bra. Ja, men läser vi om hur var det då minns och talar, det var väl ingen harmoni då heller på det sättet.
Nej. Då var ju kyrkan mer marginaliserad på ett sätt.
På ett sätt, ja. Och det är ju viktigt då. Men samtidigt är det viktigt för oss. Vi är med för att skapa så mycket harmoni vi kan.
Vi vill göra världen bättre.
Vi vill göra världen
tillsammans
bättre.
Tillsammans med andra.
Och det är ju faktiskt syftet med det hela.
Mm. På alla plan. Andligt och materiellt och allting liksom.
Andligt och materiellt och allting. Det där du sa om, därför tycker jag att det är jätteviktigt att vi dels ägnar oss åt att faktiskt ha ett levande gudstjänstliv.
Mm.
Och det handlar ju verkligen om vid livets skeden, dop, begravning, vigsel, de här klassiska. Mm. Men också tror jag att väldigt, väldigt många av dessa människor som är med i Svenska kyrkan faktiskt vill att ha möjligheten att komma till kyrkan när man behöver. Veta att det finns. Jag tror att det är en oerhört stor drivkraft hos många. Man kanske inte går dit varje söndag, eller kanske, det är alldeles uppenbart. Men tanken att det finns några som står för detta och är beredda att ta emot mig, det tror jag är jätteviktigt. Och sen har vi det med det diakonala. Att man vill att några till är med och bidrar till det elände vi har omkring oss.
Mm. Precis. Det är viktiga uppgifter och vi är en viktig aktör.
Vi är en viktig aktör. Så varför skulle du säga, Katarina, att man ska fortsätta vara med i Svenska kyrkan?
Ja, för att det som du sa. Vi liksom... i samhället tror jag att det behövs en stark organisation där en andlig dimension tydligt finns med. Att vi får inte tappa det som samhälle.
Nej.
Jag tror det är viktigt. Och sen så också hör det ihop då med liksom socialt arbete, diakoni och så. Men den helheten tror jag ett samhälle behöver.
Ja. Och jag tänker mig att vi bär på sammanhanget bakåt också. Alltså vilka vi är. Vi bär på sammanhanget uppåt mot Gud och mellan varandra. Vi bär på världen som vi behöver. Mm. Och det tycker jag att vi faktiskt tar ansvar för och förvaltar och låter leva på ett gott sätt. Och jag har ju hopp om att Svenska kyrkan under åtminstone överskådlig tid framåt kommer ha en mycket, mycket viktig roll i samhällsutvecklingen.
Mm. Det tror jag också. Och det är det vi vill arbeta för.
Vi fortsätter arbeta på det.
Vi får skriva en debatt, ett svar på den här ledaren helt enkelt.
Vi får skriva ett svar på ledaren och dessutom så tänker jag mig att det här är någonting som vi kommer fortsätta ta upp i vår podd. Så
det ska vi göra.
Vi får väl säga tack för att du lyssnade och återkom gärna framöver. Vi återkommer med nya poddar. Tack!
Ja, tack!